When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Shit, nu borrar de utanför igen. Hör du det, eller?
Ja, lite. På, över lunchen?
Ja.
Okej, vi försöker skynda oss då.
Surprise, surprise! Det var ju bara ett par dagar sedan vi spelade in podd här, Indiepodden nummer 16, men fan, vi fick lite feeling här, så jag tycker vi kör Indiepodden nummer 17 också.
Välkomna! Då så, då är det Ronny och jag som ska sitta och snacka igenom IndyCar iRacing Challenge-loppet från Twin Ring Motegi förra helgen. Gergi har en ganska bra ursäkt att inte vara med den här gången eftersom han har intervjuat Felix Rosenqvist som vi ska lyssna på också. Men vi kan väl sätta igång och bara gå igenom vad som hände på Motegi, fast också som hände hemma hos alla 33 förare, för det är ju där de sitter fortfarande. Så Ronny, ja. Det blev ju inte en jättesensation som topp tre nu på Motegi, men det var ju ett väldigt roligt lopp.
Ja, men sensation, det får man ju ändå säga, att Scott Dixon på andra plats, det var väl en överraskning.
Det var första gången i världshistorien någon har sagt att det är en sensation att Scott Dixon gör bra ifrån sig.
Ja, jag vet så. Men jag tänkte så haka på det förra gången vi sa att han är slut. Nej, men det var ju faktiskt på skoj det. Men just det att han har flyttat fram positionerna så otroligt markant som han gjorde nu i den gångna helgen. Det tyckte jag var imponerande. Ännu mer imponerande, för du vet ju hur höga tankar vi har av honom alltid.
Han är ju ny till iRacing och köra racing simulator liksom i hemmet. Men allt Scott Dixon vill bli bra på blir han bra på. Och även om han börjar närma sig 40, så tror jag inte att vi ska räkna ut honom inom de närmsta åren, oavsett vilken racingdisciplin vi snackar om. Så.
Absolut inte. Vilka hade vi topp tre där nu då?
Simon Pagenaud dubbla upp. Han vann på Michigan och nu vann han igen. Dock lite till skänks eftersom Will Power, Scott McLaughlin och Oliver Askew körde ihop ju med några var kvar. Power var märkbart irriterad på någon anonym när han kommenterade på sina sociala medier, men när man såg loppet så är det ganska tydligt vem han menade, för Askew försökte ju komma upp på ledarvarvet med ungefär 10 kvar, krokade ihop med Power som sen krokade ihop med Scott McLaughlin. McLaughlin ledde ju, men försvann ut ur bild, försvann upp i stängslet. Det gav ju Pagenaud Dixon chansen att komma förbi Power. Power 3. Vad tycker du om den incidenten?
Ja, oavsett om det är man kör riktig racing eller om man kör virtuell racing, som att försöka ovarva sig själv med 10 varv kvar och på så sätt påverka fighten och segern, så det är väl en big no-no oavsett vad man tävlar i egentligen. Men han var ju rätt ångerfull av Oliver Askew efteråt, och han erkände ju att det var inte det smartaste han har gjort kanske.
Han är ju rookie, så man måste ju lära sig någon gång. Det är bättre att man gör den där incidenten virtuellt än på riktiga banan. För det var lite klumpigt, må jag säga.
Och det hade han inte gjort på riktigt heller.
Nej. Det är fortfarande betydligt mer krascher nu än vad man kan tänka sig vanligtvis. Och det är ju för att det är inte farligt nu. Liksom. såklart.
Precis. Och det gjorde ju också att Marcus Ericsson blev fyra och var så nära att bli tre också, för Will Power kunde ju ändå trots allt med skadad bil fortsätta och ta målflagg på det, och det var, Marcus var inte långt efter på slutet där. Så det var bud på mer där, och Marcus har ju också flyttat fram positionerna. Det är jättekul att se.
Ja, alltså det jag har sagt liksom hela vintern, att det märks att Marcus har väldigt roligt på valarna. Han trivs med dem. Och om man trivs med dem, då kommer han bli bättre och bättre. Och det märks ju nu han äntligen fick ett incidentfritt lopp, i stort sett.
Ja, det såg väldigt stabilt ut.
Ja, han fick leda ett varv, i och för sig under depåstoppen. Men best of the rest, om man tänker, förutom... det stämmer ju faktiskt inte, för Scott Dixon är ju också Ganassi och Marcus Ericsson är ju Ganassi-förare numera. Men best of the rest, om man menar de som inte jättemycket erfarenhet från IndyCar, för Paginot, Dixon och Power har ju höll på hur länge som helst. Ericsson är relativt ny. Så jättefint resultat, och det är båda för mer.
Och vad hade vi Felix Rosenqvist till slut?
14:e, och ja... Vi får ju lyssna till hans egna kommentarer lite senare i programmet.
Ja.
Men han har ju inte på samma sätt verkat trivas på valer så bra. Såg vi redan i Indy Lights för några år sedan. Men ja, nu har man chansen att träna upp. Och 14:e är bättre än till exempel Sebastian Bourdais som kom på 20:e. Ovalspecialisten Ed Carpenter var 17:e i mål. Så ja, det är poäng till det här inofficiella... iRacing-mästerskapet då.
Ja, och vi har ju fortfarande Felix högt upp i totalen, i den inofficiella totalen.
Precis, fortfarande topp 5. Högst upp efter två segrar då, Simon Paginot på 160 poäng. Will Power har fortfarande inte vunnit något lopp, men han ligger tvåa på 147. Sen Scott McLaughlin, trea, som vann ju på Barber. 129, topp 3 Penske såklart. Sen har vi Sage Karam som vann det första loppet på Watkins Glen, och sen Felix femma på 94. Marcus Ericsson klättrar ganska högt från tre icke-resultat. Nu har han kommit upp till en 11:e plats på 63 poäng. Och det är ett riktigt getingbo från Graham Rahal på 6:e, ligger på 82, hela vägen ner liksom till runt 20:e. Kyle Kaiser och 50. Så att med två lopp kvar i den här inledande minisäsongen, så topp 3 är väl de som kommer slåss om den som tar flest poäng, men därefter så är det fortfarande väldigt öppet.
Och på lördag så är vi ju på Circuit of the Americas.
Där de fick testa, undrar vad det ger.
Det ska bli kul att se nu, och tillbaka på road courses, och det ska vi se. Ja, det ska bli väldigt roligt, för nu har det varit 2 veckor på och var där. Vad tror vi? Vem är favorit där nu då? Jag tror inte Paginot blir favorit här nu i helgen. Jag tror ju mer på Scott McLaughlin. Jag tror Will Power är alltid med i topp. Och jag skulle nog kunna tänka mig att Felix är med där också som en av de största favoriterna.
Jag tror att nu kommer vi få se ungefär liknande racing som vi på Watkins Glen och Barber. Att de som kört iRacing mest, och då menar jag inte liksom de senaste 2 veckorna utan de senaste 2 åren, de kommer nog vara vassas. Så Sage Karam säkerligen, han tog ju pole både på Watkins Glen och Barber. Scott McLaughlin har ju hållit på med iRacing i 10 år, mest med supercars, men nu jäklar, så attans gäller det. Jag tror att de två, Felix och så Power, de andra Penske-förarna. Ska vi bara nämna Lando Norris?
Ja. Nämn honom.
Och så har vi än en gång en gästförare, ett wildcard. Vi har haft med Jimmy Johnson, vi har haft med Dale Earnhardt Jr. På Motegi hade vi Kyle Busch med, så kommer vi in på en 13:e. Men nu för första gången kommer vi ha en livslevande Formel 1-förare med oss. Alltså nuvarande Formel 1-förare Lando Norris, i och med sina connections med McLaren, ska få ställa upp som wildcard. Och Lando Norris är ju också en gamer som provar på det mesta. Jag vet inte om han har kört iRacing förut. Han skrev på sina sociala medier att nu är första gången han testar en IndyCar. Jag tror att det kan gå väl för Lando Norris också. Han är ju van med simracing.
Och jag tror också att om man vill följa något konto den här veckan, och framförallt på lördag parallellt med livesändningen då, den officiella livesändningen, så tror jag att titta på Lando Norris Twitch-konto tror jag. Ja. Den feeden tror jag kommer vara extra rolig att följa.
Han är väldigt karismatisk. Hans hår börjar växa ut nu. Han rakade av sitt hår efter att han samlat in tillräckligt mycket pengar genom sitt Twitch-konto till den välgörenhet som han stödjer. Så det kanske får bli en kampanj som får göra om det igen tycker jag. Om det går bra nu på lördag.
Men ska vi gå vidare till vårt huvudämne då får man ändå säga i den här Indiepodden avsnitt 17 med vår Gergays samtal med Felix Rosenqvist.
Mm, ja, självklart.
Hur står det till Felix? Är det lugnt i instängdheten eller?
Ja, det är ganska lugnt. Det är USA är ganska hårt lockdown liksom, så att man är mest inomhus helt enkelt.
Men du,
den gången man går ut även när man handlar och tränar liksom, så att det är väl alltså, jag tycker ändå vi har funnit en ganska okej vardag i det hela, men det är såklart det är lite halvtråkigt jämfört med vad det är hemma i Sverige.
Men du är hemma i Indianapolis eller?
Ja, jag får inte åka tillbaks till Monaco för att det är ganska förståeligt egentligen. Ja. Man vet liksom inte om jag kommer tillbaks ut när säsongen väl drar igång sen då, så vi har bestämt att jag får vara här liksom on standby just nu.
Just det. Och då är det ju kul att den här simracing-biten finns och hålla sig sysselsatt med i alla fall. Eller?
Ja, jo, absolut. Även fast man börjar tröttna lite på det också. Så, nej, men det har varit fantastiskt. Och hur snabbt liksom alla har liksom gått ihop och det har blivit massa olika ligor och race på väldigt hög nivå snabbt. Så att det är jättekul och det gör ju också att fansen har någonting att följa framförallt. Jag tror det är det absolut viktigaste.
Ja, faktiskt. Det blev ju sånt enormt antiklimax när säsongen precis skulle dra igång och så bara ingenting. Så att, och det måste vara rätt tufft för er också kan jag tänka mig som har gått och liksom laddat för säsongstart sen, ja, vadå, september, oktober i höstas och så ingenting.
Ja, det blev ju väldigt konstigt och det hände ganska snabbt även fast viruset hade liksom, det var väl i januari där började liksom snackas om det och sen så kändes det nästan som i USA här liksom, ja, men det kommer inte komma hit ungefär och sen blev det exakt samma som i Europa, bara att allting skedde typ 3 veckor senare här liksom. Och det var ju precis när vi skulle till St. Peter och när Melbourne just skulle det bli av allt här. Ja, det hände väldigt snabbt och då var lite tagen på sängarna.
Men du, det här med simracing, för du är ju inte helt grön när det kommer till simracing. Och du var ju redan någon av de första gångerna som jag vet att du körde 2017 i det här racet i Las Vegas. Så var du ju med där i toppen, eller hur? Upp på pallen. Precis. På första försöket. Så att du var ju rätt snabb direkt från början när du provade på simracing, eller hur?
Ja, alltså jag har väl någon form av talang för det tror jag. Sen är det väl mycket liksom, man märker ju nu att i början när alla började köra här när viruset kom så hade jag liksom ett övertag på de flesta. Sen tror jag inte, jag har inte kört så jättemycket simracing, men som du säger, jag har ju kört någonting. Men sen märker man att det är många som liksom har nötat hela tiden nu, liksom flera timmar om dagen. Och så det övertaget man hade innan finns liksom inte längre, utan nu är alla typ på samma nivå egentligen rätt snabbt. Så att det handlar väl mest om liksom erfarenhet och bara nöta liksom.
Just det.
Så mycket jag har kört nu har jag nog liksom, det är nog 10 gånger mer än vad jag någonsin har kört innan.
Ja. Okej, så de andra har kommit ikapp det ganska snabbt alltså?
Ja, det känns så. Ja. Det känns så. Sen har vi mest kört ovaler, vilket är lite mer, det blir lite mer lika för alla. Därför det kräver inte lika mycket liksom finess. Så att vi får se nu, vi kommer ju köra Kota nu i helgen, så får se om det ändras lite då, rangordningen i resultatlistan.
Men du har gjort en del inhopp i race även när ni har kört mot simracing-experter. Alltså sådana heltidsproffs. Och där är ju, det är ju rätt kul att se, alltså, riktiga förare som är köra mot de här superexperterna. Men alltså från ditt perspektiv, vad är det som skiljer? Eller kan man se det som förare, vad är det som skiljer de här, så här riktiga simracing-experterna från er?
Ja, alltså för det första så är det väl antalet varv de har gjort liksom. Det märker man rätt snabbt att det är en skillnad där, och de kommer upp till speed rätt mycket snabbare vad man än kör. Sen har de någon förmåga att liksom hitta sådana här små tricks hela tiden som kanske inte gör så jättemycket, men när man lägger ihop 7-8 stycken på ett varv så blir det typ 7-8 tiondelar. Och det kan vara så här jätteskumma saker som att man träffar någon curb på något visst sätt, eller man alltså de har nog inte, man blir nog lite skadad av att ha kört mycket racerbil på riktigt, för att det finns liksom en genomgående trend på hur man kör en bil och hur man har liksom ett flow i körningen, och det där applicerar inte alltid när man kör sim, och ibland kan det vara bättre att göra något jättekonstigt liksom. Och det, de har liksom fördelen av att inte veta om det som vi vet, så de kör liksom bara efter hur det som är bäst för varje tiden, och man lär sig rätt mycket på det, och man öppnar upp liksom sitt tänk rätt mycket när man ser hur de kör. Men samtidigt tror jag det är ingenting som man kanske ska ta med sig tillbaka sen. Inte alltid i alla fall.
Finns det en sån risk att man liksom lägger till sig med dåliga vanor i hemsimulatorn och tar med sig det tillbaka till banan?
Ja, det jag har nog känt det ibland, både när jag har kört själv nu i vinter efter jag byggde min simulator, och sen när vi testade IndyCar, så tyckte jag att det kändes rätt konstigt första timmen liksom, innan man kom in i det. Sen var det första testet på hela säsongen också, så det är alltid lite annorlunda. Men sen även när vi kör, vi kör ju alltid simulator innan racen med teamet då, på Hondas simulator som ligger i Indianapolis. Och även där har det varit någon gång när vi har kört extremt mycket, och då har jag sagt till teamet typ så att liksom, nej, men vi försöker hålla det till 3-4 timmar max liksom, annars blir det att man läser, man plockar upp lite konstiga vanor så innan helgen. Så det, jag tycker allting är så här balans. Man får se hur många timmar man kör en riktig bil, och så får man försöka hålla simkörandet mindre än det, för annars blir det att man liksom, ja, det tar över lite på något sätt.
Ja, men vad intressant, för som lekman så tror man ju att ju mer desto bättre, desto mer lär man sig, men så kanske det inte alls är, utan det kanske påverkar vissa saker negativt också, att man får en liksom fel känsla för bana och körning och sådär, och allt för mycket tid i simulator.
Ja, alltså jag tror det är precis som att köra en annan bil liksom. Det är inget fel med att köra någonting annat, om det är simulator eller om det är, man säger att jag skulle köra STCC-bilen då, liksom, det hade inte skadat min körning där. Jag hade säkert lärt mig någonting, men om jag hade nötat STCC-bil 700 varv i månaden, då tror jag inte att det hade gynnat mig när jag kör IndyCar.
Liksom. Nej, just det.
Så det är typ exakt samma sak. Jag försöker ta det lite med nypa salt. Jag tränar liksom, när vi kör de här IndyCar-racen i början, så tränade jag liksom sjukt många varv som alla andra liksom. Men nu har jag försökt ta ner det lite, och jag tränar nästan bara dagen innan racet nu liksom, bara för att hålla det på normal nivå liksom.
Men har du kört mycket teamsimulator även tidigare, när du körde Mahindra och var knuten till Mercedes och sådär, har du varit en sån som tillbringat mycket tid i teamsimulatorer?
Ja, både när jag körde när jag körde F3 så körde jag rätt mycket DTM-simulator, och jag körde även Mercedes F1-simulator någon gång. Och sen när jag körde med Mahindra, då körde vi extremt mycket. Då hade vi en helt egen simulator in-house.
Ja.
Och då när jag körde min andra säsong i Formel E så körde jag i snitt 2-3 dagar simulator innan varje race.
Okay.
Och då var det mycket det här med energiförbrukning och det. Och det kunde man simulera väldigt bra på simulatorn. Så där gav det faktiskt väldigt mycket.
Mm.
Och det mer för ingenjörerna en körning. Så, så, så där, där har jag väl många timmar kan man säga från den körningen.
Ja, om du skulle jämföra Honda-simulatorn ni har i Indianapolis med andra av den kalibern som du har kört, hur realistisk är den känslan som du får i Honda-simulatorn?
Alltså jag tycker egentligen alla blir på något sätt, de kommer till en nivå och sen är det svårt att komma längre liksom.
Mm.
Det som är bra med Honda-simulatorn är liksom att den har lite rörelse i sig, inte för mycket, vilket jag inte heller tycker är bra, men den rör sig lite när man kör på curves och sånt där, så sitter man i en riktig monocoque och de har sådana här projektor som är, ja, man får ganska schysst djup i bilden liksom.
Just det.
Men ärligt talat, den som jag kör på hemma, den är, alltså, den är inte långt ifrån. Och ja, man kommer till någon punkt där det, liksom, det går inte att få det så mycket bättre just nu. Om man inte lägger typ flera, ja, som F1-teamen gör, liksom flera miljoner.
Det.
Och det kan jag säga, de F1-simulatorer jag har kört, det är ju såklart, man får inte säga några detaljer.
Nej.
Men de är extremt bra. De är verkligen tre nivåer bättre än allt annat jag har kört. Men det är som sagt, de har ju lagt liksom, jag vet inte hur många miljoner euro på de projekten.
Ja, det är
där, där börjar vi snacka liksom att det blir väldigt, det saknas liksom bara G-kraften, så här liksom.
Just det.
Det är nästan där.
Ja, precis. G-krafterna gör ju mycket för känslan. Kan jag tänka mig. Jag har faktiskt provat en sån, nej, inte riktigt F1-kaliber, men nästan. Polestar i Göteborg har ju en sån här fantastisk med ja, en riktig bil som rör sig på alla ledder. Liksom. Och det, jag fick ett varv på Monza. Jag var helt värdelös, men det var väldigt, väldigt roligt. Men man fick ju en otrolig känsla för alltså närvarokänsla. Och jag håller också på, jag har också en rigg, aluminiumrigg som du hemma med lite enklare prylar på, men jag kör ju bara VR. För mig var det en game changer. Jag tycker att man får en himla, alltså en sån otrolig närvarokänsla genom VR-glasögon. Så att jag föll för det. Det var då jag började bygga rigg, när jag hade testat VR. Men har du provat VR?
Jag har aldrig provat det i liksom en simulator, utan bara i andra spel. Sådär. Men jag kan tänka mig, om man inte är liksom jättevan vid simkörning, så kan nog det hjälpa en att komma upp till speed, för man får mer input och man får mer djup i allting.
Ja,
för många
precis.
Som provar simulator, även sådana som är duktiga på att köra annars, men om de provar för första gången, så blir det bara så att de missar bromspunkter med 100 meter och liksom det, de får ingen känsla alls.
Nej.
Jag kan tänka mig, om man kör VR så får man det där liksom, och man får nästan som en rädsla kanske, att man, nu måste jag bromsa för nu kommer sen.
Just
här, liksom. Det blir liksom mer verkligen. Jag har faktiskt aldrig provat det, men det hade varit väldigt intressant. Men jag blir ofta ett så här åksjuk nu.
Alltså, okej, det kan man inte tro, men nej, VR är ju speciellt på det sättet att vissa hatar det verkligen och mår inte bra av att testa. Så.
Nej, jag är nog en av dem. Jag mår illa och så blir jag väldigt svettig. Så här, så.
Ja,
men det är väldigt coolt. Jag hade nog använt det om jag inte mådde illa. Liksom.
Ja. Men för övrigt, vad är det för utrustning du använder när det gäller styrenhet, till exempel rattenhet? Vad använder du för något på din hemmarigg?
Jag har SimCube 2 heter det. SimCube 2 Ultimate heter den till och med. Den är extremt stark. Den är typ 32 newtonmeter vridmoment om man kör max på den. Så det är lite overkill. Men jag fick ju rätt mycket av de här grejerna liksom sponsrade eller rabatterade. Så jag tog liksom, jag went all out, så att säga.
Ja, såklart. Ja, men det är en sån där som sliter armarna av en om man inte är försiktig.
Ja, det är en massa här säkerhetsgrejer på den. Och så här stoppknapp och hela den biten. Men det är man kan verkligen slå. Mm. Så det värsta är typ om någon kör in i.
Just
då,
det.
Då kan man verkligen liksom, jag har liksom börjat blöda om händerna några gånger. Och då är ändå den inställd ganska lätt liksom.
Ja.
Så att man får vara lite försiktig.
Ja, man får akta tummarna.
Jag har ju som du säger aluminiumprofil då. Sen spark och stol. Pedalen heter Housing Kveld om
ja. Ja, de är riktigt fina.
Ja, de är väldigt bra faktiskt. Ja, och sen med ratten heter Sim Precision Sim Engineering heter den. Men det är lite sådär, ratten spelar typ ingen roll. Man kan egentligen ha en rund ratt om det är så. Men det,
ja.
Skärmen är Samsung 49 tum från Ultra Wide. Så okay. Där är det väl många som kör tre skärmar. Eller den jag kör då, det är väl lite så 50-50 känns det som. Jag tror att tre skärmar är lite bättre för att kunna se på sidorna och sånt där. Men
okej, du kör en sån här stor.
Vad sa du?
Du kör en stor skärm istället.
Ja, precis.
Men alltså styrenheten, rattenheten, hur realistisk är den feedback du får genom ratten när du kör din egen bil? Eller när du kör IndyCar i din hemsimulator? Du som kan jämföra med the real deal, liksom.
Alltså det är alltid svårt att känna när man inte har alla andra inputs, liksom. Jag skulle nog vilja säga att det är nog lite för mjukt allting, liksom. Det framförallt så här när man kör på raksträckor kan det kännas lite halvdött ibland så.
Okay.
Och det är nog inte, har nog inte min att göra, utan det är nog alla simulatorer. Och jag tror det har att göra med banorna är designade också. Sen när man väl är i svängarna och sådär så tycker jag att man får ganska bra feedback på curves och sånt där. Men ibland kan man få lite så här känsla av att det händer ingenting. Liksom det,
nej.
Jag vet inte, det kanske har att göra med en annan input man inte får, så tror man att det är på grund av ratten.
Just det, för när du sitter i riktiga bilen, det låter och det är varmt och det skakar. Ja. Och det
är likadan då, men bara en massa annat som händer. Så att jag tycker det är fantastiskt. Liksom, det har ju mycket att göra mycket med vilka inställningar man använder. Så det är fantastiskt realistiskt, liksom. Det är det verkligen.
Bromsarna då? För det är ju någonting som verkligen kan få en större betydelse än vad många tror, att bromsarna känns bra och realistiska. Alltså hur nära kommer du dem?
Det är nog det mest svåra att få till, och det, jag tycker nog egentligen inte det har mer att göra med vilken simulator eller spel man använder, snarare än bromsen själv. För den bromsen själv är liksom bara så här, man måste bara vänja sig vid det man har. Det tar rätt lång tid. Det finns många som håller på så här mycket. Bara det funkar inte, det känns inte verkligen, så ändrar man liksom inställningar och man ändrar såna här gummipackningar. Men det jag kommer på är att liksom kör man bara med det man har, så vänjer man sig till slut. Vissa spel är typ som iRacing är ganska, jag vet inte, det känns ganska overkligt ibland när man bromsar, för det är lite för känsligt sådär att få stopp på bilen.
Okay.
Men de bromsarna jag har är liksom, det är ingen trycksensor, så det är ingen, det är liksom ju hårdare du trycker, det är inte så mycket travel i den, utan den är ganska stum. Men jag tycker den är bra. Men sen är det nog många som kör simulator som ställer in den för att man måste trycka alldeles för hårt. För det man glömmer är att om man kör en riktig bil får man G-kraft. Och det hjälper dig att trycka hårdare på bromsen.
Just det, för i bromssituationen då åker du ju själv framåt, eller hur?
Ja, framförallt när man trycker på pedalen, då blir man ju som en liksom tyngd.
Just som det.
Lägger sig på pedalen. Och det, så många är så här, bara om jag trycker 120 bar i min riktiga bil och då ska jag göra det i simulatorn också, så får man liksom kramp i foten till slut. Så man ska inte trycka så hårt egentligen när man kör simulator. Nej. Det är någonting som fler och fler kommer på.
Har du någon siffra i huvudet sådär hur hårt du bromsar när du kör din vanliga bil? Alltså som hårdast när du verkligen drämmer till. Vad är det för tryck det handlar om?
Alltså det brukar ligga ungefär runt, när det är hårt så är det runt 100 kilo. Alltså 100 bar. Och ska man komma upp i det på en simulator så är det liksom, det blir så här sjukligt det går liksom inte. Alltså man kan göra det någon gång, men sen blir man liksom trött efter tre varv.
Och det behövs kanske inte heller för att man ska vara snabb liksom.
Nej, så att jag skulle nästan halvera den siffran på en simulator, tror jag.
Okej. Men då krävs det ändå en sån här riktigt bra aluminiumrigg så att allting sitter fast liksom, så att det inte åker runt. Så att, jag såg att Marcus Eriksson också hade gått all in på samma utrustning som du kör. Så ni har ju alla förutsättningar liksom.
Men de är jävligt bra, de aluminium. De vi kör, de singlar, det är ju samma som, det är ju bara aluminium i slutändan. Men det är väldigt pris. Så där tyckte jag, även fast man kan ju gå och köpa de här rören själva, jag vet inte vad du har gjort, men det går ju liksom att kutta upp det själv och skruva ihop. Men det sitter extremt bra, det är liksom ingen tendens till att röra sig någonstans.
Nej, precis. Det finns en svensk kille som driver ett enmansföretag som heter Swedish Rig Designs, som jag köpte min av. Och det är honom som jag har köpt min av, och det funkar alldeles utmärkt. Han är väl lite billigare än Simlab, men det är som du säger, det är exakt samma princip liksom. Så att, och man sitter ju riktigt bra.
De verkar rätt seriösa också, Sim.
Ja.
Swedish Simrig.
Ja, de har också något samarbete med något annat företag som tillverkar en sån här rörelse simulatorer som man kan kombinera. Så det har jag aldrig provat, men det får bli nästa steg i galenskapen liksom. Ja, nej, men det är kul att hålla på, men det sista jag tänker på är, alltså när ni kör på riktigt så att säga, då är det ju väldigt mycket teamarbete. Det handlar om, men hur mycket finns det kvar, eller hur mycket av det finns kvar när ni kör simulator racing? Hur delaktig är teamet i det du gör på banan?
Alltså det har blivit extremt mycket nu. Det har skalats upp ganska snabbt, så nu har vi för jag har alltid min spotter med när jag kör nu på våra IndyCar race då. Och så har jag även min crew chief, eller min ingenjör kan man säga, han sköter strategi och setup och bränsle och däck och sånt där. Och så nu har vi även skaffat så här live datalogg, så att ingenjören kan sitta och följa liksom både mig, Scott och Marcus liksom, och jämföra data så samtidigt som vi kör. Så det har blivit sjukt komplicerat.
Okej.
Man har spenderat mer tid och liksom försöka få allting att funka och köra, känns det som. Men det är rätt kul. Det är inte direkt att det behövs, men alla håller sig sysselsatta och det, liksom, det blir en kul grej. Och jag tycker det är ganska intressant, men liksom, jag gillar så här teknologi liksom, och mecka med grejer på datorn och sådär. Så det är rätt kul att bara liksom se hur allting faller samman liksom.
Ja, men det är typiskt racingfolk också, att man kan inte göra saker halvdant, utan gör man det så ska det vara liksom all in.
Ja,
men vad kul. Och det är ju säkert ett sätt också att hålla teamandan levande och hålla folk liksom igång under de här jättekonstiga tiderna vi lever i. Så.
Ja, men typ jobbet med min spotter har varit extremt bra när vi kör på valet, för det är verkligen exakt samma liksom. Han sitter och kollar så att säga liksom vad som händer runt omkring, så här, om någon outside, inside, och liksom hela det snacket vi har verkligen tagit next level på det, i och med att vi har inte kört så mycket och valet liksom, så att det har varit jättebra.
Just det, så den erfarenheten kan säkert vara värdefull att ta med sig sen när det är dags att köra igång säsongen.
Ja, verkligen, det är 100%.
Väldigt intressant att få en sån här inblick över hur liksom skillnaden mellan teamens jättestora, jättepåkostade miljonbyggen jämfört med vad Felix själv har satt ihop hemma. Han har ju väldigt bra material, en sån här Streamy Cube går på mer än 2000 euro om man ska betala för det helt själv. Och det är verkligen det absolut värsta du kan få i hemmet också.
Mm.
Men annars känner man igen sig mycket i det han säger. Bromsar är viktigt, känsla är viktigt och så. Och jag tycker det är lite kul att han säger att man kan nästan överbelasta sig med simracing. Att det inte, allt översätts förstås inte.
Det är väl lite det som Jacques Villeneuve sa i en intervju här nu senast, att när han, hur han använde simulatorer för det var att vi inte köra för mycket simulatorracing, för då kunde man liksom lägga sig till med lite dåliga ovanor och sånt.
Ja, precis. Precis.
Nu borrar de fan. Och igen. Hör ni eller? Vi kör på, herregud.
Ja. Men det alltså Jack Villeneuve, vi kanske har sett klippet när han kör med handkontroll. Det är det här The Races Legends. Fantastiskt roliga lopp, lite korta bara. Men alltså, oavsett om man kör med handkontroll eller om man kör med ratt och pedaler eller i ett miljonbygge i liksom, på Mercedes-fabriken, det man mest simulerar är egentligen konkurrensen.
Ja.
Alltså, det svåraste är alltid att vara bättre än konkurrensen. Så det är det man kan simulera mest, oavsett om man, ja, hur man än kör och vilket spel man än kör.
Ja, det är väldigt, jag tycker vi får lägga ut det där klippet på när Jenson Button sitter liksom och fullt fokuserad med sin direct drive rats och säkert åtskilja tiotusentals kronor liksom i värde och i använde. Och så klipper de över till när Jacques Villeneuve sitter med en, framför en laptop med en Xbox handkonsol liksom och är super konkurrenskraftig.
Ja.
Men om ni vill höra mer om Felix Rosenqvists specialbygge hemma i Indianapolis och hur du själv kom igång med simracing, så har ju Automotorsport en reportagespecial om just simracing som släpps den 14 maj. Då har ju både du och jag varit med där och skrivit lite.
Ja.
Och GG såklart.
Mm. Det är väldigt informativt.
Och ja, men då tycker jag vi avrundar här och så ses vi nästa vecka. Nu menar du också. Igår sa jag att vi ses nästa vecka, men nu menar du verkligen på riktigt.
Då blir det ytterligare ett fullmatat avsnitt med av Indiepodden. Så håll ut.
Ja, ha det bra. Hej.
Hej.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.